Johan, om du skulle dansa
ballett, vilken ballett skulle du helst dansa då? Vilken roll?
Rothbart såklart.
Ja!
Ja, men det är ju skurkrollerna som är roliga.
Det är bara det att jag har ju tidigare gjort mig känd som ballettförnekare.
Ska jag säga
så
det?
Så vill jag dansa Rothbart. Vad är det för jävla skitsnack?
Hej Johan.
Hej Lollo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Här guidar vi till den mest kända och älskade klassiska musiken. Idag blir det ballett.
Mm. Och inte vilken ballett som helst, utan balletternas ballett kan vi säga.
Tchaikovskis Svansjön. En prins och en prinsessa. Kampen mellan gott och ont och dömd kärlek.
Ja, och sen ett innovativt stycke. Jag menar, Tchaikovsky förändrade ju faktiskt ballettmusiken för alltid med Svansjön.
Jag älskar den här musiken.
Ja, han är ju the balletttonsättare faktiskt.
Var är han i livet då, när Svansjön har premiär?
Ja, den äger ju rum 1877 och Tchaikovsky är ju då i 35-årsåldern. Och en rätt etablerad tonsättare måste man säga. Sen har det ju då precis inträffat en helt för Tchaikovsky livsavgörande grej. Mm-hmm. Och det är det att han har fått ett brev från en rik änka som vill bli hans mecenat, fattar du?
Underbart.
Och hon heter Nadezhda von Meck. Och det är en otrolig relation. De träffas aldrig, de brevväxlar bara. Men hon ser till att Tchaikovsky klarar sig ekonomiskt i 14 år.
Det är bara musiken hon älskar.
Ja, det är det som är kärleken här.
Wow. Men alltså, var det hans första ballett det här? Det var det, va?
Ja, just det. Precis, det stämmer. Och han kommer ju skriva fler riktiga hits. Det här är ju en av dem då, men vi har ju också Törnrosa och Nötknäpparen bland de kändaste balletter som finns.
Mm. Men du sa att han förändrade balettmusiken. Vad var det han gjorde då?
För det första, han tar balettmusiken på allvar. Hans inställning är, okej, ballett, det ska väl vara lika seriöst som att skriva en symfoni eller en opera. Lika fullskalig, lika dramatisk. Och framförallt det som han gör här är att han skapar, precis som i de här andra genrerna, symfoni och opera, alltså ett större sammanhang, hur det hänger ihop. Jag menar, ballett vid den här tiden var ju annars ganska, det var liksom en slags nummerballett kan man säga. Det var enskilda nummer, ganska gulligt.
Lite revyartat på något sätt.
Lite mer så kan man säga. Här får vi ju en annan psykologisk dimension, musiken brer ut sig mer och en helt annan dramatisk laddning helt enkelt.
Mer ballett för pengarna.
Det är också bra sagt.
Men ska jag dra lite handling då?
Ja, för det finns ju, jag brukar tänka att den är så enkel den här handlingen, men när jag försöker förklara den är det aldrig enkelt, så det är bäst att du gör det här.
Som är så bra på det. Ja. Nej, men den är inte helt enkel. Den baseras ju på en gammal folksaga. Hela historien börjar på en fest. Det är prins Siegfried som fyller 21. Och det är liksom halabaloo där. Han har jättekul med sina kompisar. Mm. Tills mamman kommer.
Jaha, ja.
Och dödar stämningen med att säga att bara så du vet så blir det bal imorgon. Och då kommer det dyka upp 6 tjejer från 6 olika kungariken. Och du måste välja en av dem och gifta dig.
Det är ett ganska tungt besked tycker jag.
Ja, då blir han ledsen. Mm. Men sen får han ett armborst som tröst av sin mamma.
Oj då, ja, han fyller ju 21. Ja,
precis. Han har liksom kommit
jättebra present tycker jag. Ja. Jättebra present.
Då tar han detta armborst. Så springer han iväg och liksom, han vill ha lite egen tid tror jag. han kommer till en sjö, han springer i skogen och så får han syn på den här otroligt vackra vita svanen som han omedelbart tänker skjuta med sitt armborst.
Han tänker det först?
Ja.
Och så händer det något?
Ja, hon förvandlas till en jättevacker kvinna. Det här är ju prinsessan Odette. Siegfried får veta att en förtrollning gör att hon är svan om dagen och hon kan bara bli människa på natten. Och om den här förtrollningen ska kunna brytas, då måste en prins svära henne evig kärlek och trohet.
Ja, det här är ju ballettens mest kända melodi. Det som är Odettes tema då, den vita svanens, som ju spelas av obon.
Ja.
Och man kan ju då konstatera också att Tchaikovsky arbetar med det som kallas ledmotiv. Det är ju motiv som har en viss dramatisk betydelse, eller som i det här fallet representerar en person, och som också återkommer flera gånger.
Det är hennes melodi.
Det är hennes melodi. Mm. Hon talar genom denna melodi och genom obon.
Mm. Den låter ju otroligt naken på något sätt, tycker jag. Eller liksom hudlös och samtidigt att den har så mycket uttryck. Jag tycker jag blir väldigt berörd av den där obon.
Ja, jag har funderat på varför han väljer obon till Odette. Men det är väl för att det på något sätt får bli den mänskliga rösten. Och obon är ju ett speciellt instrument. Det går att höra bra över hela orkestern. Och det, och ofta får du ju det här lite pressade ljudet. Och det passar ju så perfekt, eftersom här har vi ju Odette då, som är en människa fast i en svankropp. Så för mig är det som att obon är det mänskliga som försöker bryta sig ur svankroppen, helt enkelt.
Det där är så coolt, tycker jag, när man ser också. För jag tycker man ser, alltså, i hennes rörelser i balletten så har hon ju det här att hon är ju en människa fast hon har den här tyllkjolen på sig. Mm. Men hon putsar sig, hon rör sig som en svan. Det är som att hon inte, trots att hon är en människa där på natten, hon har fortfarande sina svanbeteenden för sig. Mm. Putsar fjädrarna och... Jag hörde på nätet, så hörde jag en dansare berätta att förr i tiden så brukade dansare gå ner till sjön och kolla in svanarna för att förbereda sig. Så här, hur gör de för att kunna få in det i dansen? Liksom. Nej, just det. Hur är det med obon? Är det inte väldigt jobbigt att spela obon?
Ja, det är faktiskt det. Det är ju det att det som gör det jobbigt är väl det att det är ett dubbelt rörbladsinstrument som gör att den som spelar måste ibland pressa och faktiskt ta i ganska mycket för att bilda ton, helt enkelt. Och det, jag menar, det är ju ett instrument som just har det där lite, du vet, lite nasala, trängda klang.
Som en lång svanhals.
Ja, precis. Och det finns ju faktiskt exempel, nu ska vi inte måla fan på väggen, jag vill uppmuntra alla som vill att spela obo, för det är ett underbart orkesterinstrument, men det kan vara farligt. Det finns exempel på det, alltså att eftersom du måste ta i så pass mycket som du gör, så kan det faktiskt...
Vadå, man kan typ få hjärnblödning?
Ja, det har hänt faktiskt. Och jag vet till exempel han som var solo oboist i San Francisco Symphony, nu kommer jag inte ihåg hans namn här, men han avled faktiskt på scenen. Då spelade han förvisso Richard Strauss obokonsert, men så det var inte bara en vanlig orkesterstämma, men i alla fall, alltså det, don't try this at home, man säger, var försiktig med obon.
Det finns ju en annan sån här ikonisk scen, eller inne i den här sjöscenen, som är ganska lång när de är vid den här förtrollade sjön, så finns det ju en scen som är, jag tror jättemånga känner igen musiken till. Det är de här små bebisvanarnas dans.
Ja, det är ju så gulligt.
Ja, de har krokat i arm och så är det fyra svanar och så har de här roliga rörelserna med fötterna.
Ja,
liksom.
Det här är ju,
tydligen vara supersvårt.
Det, ja, precis. Jag har också hört det. Och det är ju också bland de mest kända avsnitten i balletten.
Ja, jäklar att sätta ner fötterna i takt till det här.
Ja, det kan inte vara helt lätt. Jag skulle inte... Jag tror inte jag är någon bra ballettdansör faktiskt.
Har du provat?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag har aldrig haft lust heller, ska jag väl erkänna. Men,
håller du till musiken?
Jag håller med. Jag älskar den här musiken, det gör jag. Ja. Och det är lite, det här är ganska mycket Disney också.
Ja,
säga,
jag tänker alltid på Knattefnatte-chatten.
Så gör du det? Okej.
Ja. En sak som jag blev så berörd av när jag såg balletten, det är, på tal om koreografin, alla de här 30 eller ibland till och med 60 dansarna som är svanar, som är de förtrollade kvinnorna, de är ju beroende av Odettes öde. De kommer ju att följa henne antingen hon lyckas eller misslyckas med den här, med att bli räddad av prinsen.
De hänger ihop i en slags symbios.
Ja, de är någon sorts förlängningar av henne. Och man ser det, hur de hela tiden förstärker hennes känslor. Eller liksom, de försöker trösta henne. De är liksom med henne hela tiden. Och man bara känner det. Och jag bara tänker, vilken teknik det måste ligga bakom det där. De hänger med och musiken förstärker den. Och de förstärker den. Så det blir en så otroligt häftig helhet. Men vad jag förstår så floppar Svansjön vid premiären. Alltså det går rent åt helvete, eller?
Ja, det gör ju det. Och idag tycker vi ju att det är fullständigt obegripligt, eftersom det här är en så ikonisk ballett som du faktiskt är. Men då ska man ju vara medveten om att den skrevs om väldigt mycket. Mm-hmm. Så det är inte samma version som du har suttit och tittat på nu. Här, utan
det var en dålig version från början, eller?
Ja, precis. Den skrivs om flera gånger och det blir succé först efter Tchaikovskis död.
Men vad var det som de tyckte var fel då?
Mycket tycks ju ha berott på att man tyckte att koreografin var misslyckad.
Det kanske inte var hans fel.
Nej, inte direkt. Men sen också att musiken kändes fel. Det var mycket som kändes fel. Man tyckte musiken var för stor, för bullrig. Helt enkelt mer symfonisk än det man liksom förväntade sig av en ballett. Mm-hmm.
Jag hörde också att de tyckte att den var helt odansbar.
Ja, hur många gånger i musikhistorien har vi inte hört de orden? Inför varje ny ballett på något sätt.
Aha.
Men det här är ett klassiskt gammal konflikt mellan tonsättaren och dansarna. Vem äger detta? Det är ett allkonstverk och två helt olika discipliner ska mötas. Dansare, koreografer tycker ju för det mesta att det här går för snabbt.
Just
så att
det.
Säga. De vill ha det på sina villkor och kompositören vill ju ha det på sina.
Vadå, ni får vara snabbare i fötterna?
Ja, precis. Jo, men det, så där är det. Men där kan man ju se det som en dragkamp. Och,
som blir väldigt fruktbar emellanåt.
Som kan bli väldigt, väldigt fruktbar.
Tillbaka till storyn nu då. Nu är det nästa dag och vi är på den där balen som mamman har bestämt att det ska vara.
Mm.
Nu ska Siegfried välja vem han ska gifta sig med. Han är ointresserad av alla de där sex prinsessorna.
Alla de där sex?
Han är ointresserad av sex.
Jag hörde fel här. Okay, ja.
Han tänker bara på den förtrollande och förtrollade Odette.
Ja, såklart.
Men då, när det liksom känns som att så här, ja, vad ska hända nu då? Mm. Då kommer den här onda trollkaren in, som nämligen är den som har förtrollat alla tjejerna till svanar. Han heter Rothbart, och har han något musikaliskt motiv, något ledmotiv?
Ja, inte på det vanliga sättet kanske, men det är liksom tydligt att när vi har Rothbart på scenen, då förändras musiken. Det finns ju ett tillfälle till exempel där svantemat kommer tillbaks fast som förvrängt. Det är helt enkelt därför att Rothbart med sin ondska förstör det här som skulle kunna vara vackert. Ja, men det här är ju som Star Wars möter Svansjön i det här avsnittet.
Ja.
Det är ju helt otroligt, och det är bland det mest kraftfulla eruptionerna i orkestern som vi har i hela Svansjön.
Du sa till mig att han ofta framställs som med fågelnäbb och sådär.
Ja, det har jag sett flera gånger faktiskt.
Ja.
Och att också med lite, sådär, lite knyckiga rörelser med huvudet på något sätt, som väl är lite fågelliknande då helt enkelt.
Det är som att han vill dra in alla de här oskyldiga flickorna i fågelträsket.
Ja, just det. Ja.
Men Rothbart har med sig sin dotter, som han har förtrollat så att hon ska se ut som Odette. Dottern heter Odile och hon ser precis ut som Odette. Mm-hmm. I själva verket så är det ju ofta samma,
ja, just samma dansare.
Ja. Hon rör sig på ett sätt som Odette, men hon är svartklädd. Hon är den svarta svanen.
Mm.
Mm.
Ja, vilken karaktärisering det här är liksom i solofiolen som representerar Odile. Den slingrande, förförisk verkligen, och det är lömskt.
Ja.
Jag litar ju inte på den här människan.
Nej, och det är det som är så läskigt. Man sitter där i publiken, eller framför skärmen i mitt fall, och känner sådär, nej men du förstår du inte.
Ja,
hon verkar vara samma. Men
det är
man ser
så jobbigt, för man vill ju rycka ut och säga detta till sig.
Men han lyssnar inte, han blir förtrollad. Och jag tycker också det är väldigt intressant hur liksom dansaren lyckas få in den här energin i en helt annan typ av liksom, det är nästan som för vid sjön så gör ju inte Odette någon uppvisning, hon är ju liksom i sin sorg, hon är bara sig själv på något sätt som kämpar med sin svanighet och sin mänsklighet, men Odile gör ju en uppvisning liksom. Här kommer jag.
Just det. Ja, hon ska ju förföra, så är det ju. Och luras. Men det här är ju också en del av det här, när vi nu talar ballett, det stora, ett av de två stora pas de deux-na i Svansjön. I det här fallet då som en slags dansduett mellan Odile och Siegfried.
Pas de deux, vad är det, duett eller?
Ja, det är ju det, precis. Det är för två. Steg för två,
ja,
eller något sånt där,
just det, steg
man,
för
om man ska
två.
Försöka översätta det. Och det är ju förstås ett tillfälle för uppvisning och där de två dansarna får göra avancerade saker, avancerade rörelser, och där de får spegla varandra och spela mot varandra. Som helt enkelt en höjdpunkt i balletten.
Är det inte här som Odile också gör de här 32 snurrningarna, piruetterna?
Precis, fouett balletter, heter det visst på balettspråk. Och det, ja, det är ju också en höjdpunkt rent visuellt, får man ju säga. Det snurrar och snurrar.
Det är som cirkus.
Det här är ren cirkusmusik.
Hon snurrar ju de här 32 varven på, liksom utan att någonsin sätta ner andra benet.
Ja, just det.
Så helt, man fattar inte.
Nej, det är rent magiskt faktiskt.
Men visst är det så här att publiken brukar räkna de där varven och sen applådera när man
vet att de är färdiga. Ja.
Men det här med att Odette och Odile dansas av samma dansare, vad tänker du om det, Johan?
Ja, men jag gillar ju det, för att jag tycker ju det tillför någon slags psykologisk spänning. Att de är två sidor av samma mynt på något vis.
Mm.
En snäll och en ond sida då, kan man väl säga.
För jag tror inte att det var så från början.
Nej, det stämmer. Det är ett senare påfund, men det har ändå blivit liksom, det är så man gör.
Det är ju psykologiskt väldigt intressant. Men jag tänker också på den här filmen Black Swan. Natalie Portman från 2010.
Ja. Någonting sånt, precis. Natalie Portman är det i alla fall.
Ja, där hon är ju otroligt sådär ambitiös. Ja. Och klarar och dansar den vita svanen. Och sen får hon veta av sin koreograf att hon inte håller för den svarta svanen. Ja, därför att hon är för duktig på något sätt. Hon kan inte få fram det där mörka, kaxiga, elaka.
Det farliga, det som är en perfektion som bygger på att du också måste förstöra dig själv på något sätt. Du måste gå in i det här på riktigt. Men du, annars har ju jag, på tal om filmreferenser, även Mupparna har ju gjort Svansjön, vet du. Det är väldigt...
Är det sant?
Miss Piggy, det är Swine Lake. På tal om Swan Lake då. Och det är ju också väldigt... Ja, det är kul. Men det är en lite mindre tung referens kanske i det här sammanhanget. För oss som är fans av Mupparna.
Alltså, jag kan identifiera mig med Miss Piggy på något sätt. Jag kan liksom på något sätt tänka så här... Jag vill dansa Svansjön, även om jag är Miss Piggy.
Även om jag inte kan riktigt och har vad som krävs, så vill jag.
Allas dröm.
Mm.
Jag tycker det är kul också, för det är ju en ganska, på ett sätt är det en enkel historia, men det finns ändå några vändningar som man liksom lätt missar.
Ja.
Och då tycker jag det är kul med de här klassiska balletttecknen som tydligen var allmän gods på den tiden.
Mm-hmm.
Att i brist på prat så gör dansarna tecken som alla fattar, som mimar.
Ja, ja.
Mm. När man till exempel visar på sitt finger, när man menar giftermål, eller Odette när hon ska förklara att hon är svanarnas drottning, så visar hon på huvudet liksom som en krona och sådär. Det tycker jag, ja, det visste inte jag. Jag tycker det är ett väldigt häftigt sätt att lösa det på.
Mm.
Och skurken Rothbart, han kräver ju i den här scenen då att Siegfried ska svära trohet till hans dotter som de tror i Odette. För det är ju då som, alltså om prinsen svär trohet till någon annan, då kommer ju förtrollningen aldrig att kunna brytas.
Just det går åt skogen i så fall.
Då går det åt skogen, och det är ju det som skurken vill såklart. Då lyfter han upp två fingrar sådär som om man svär en ed i en rättegång. Mm. Och annars hade inte jag fattat det.
Ja, det finns mycket att lära sig om balett, den saken är säker. Mm. Det är ett helt eget språk där, på många sätt. Men prins Siegfried, han faller ju för Rothbarts trick.
Ja, han gör ju det. Han tror ju att det är Odette, och han svär henne evig trohet. Och då i det ögonblicket när han har gjort det så dras en gardin bort, och utanför fönstret där ser man den riktiga Odette. Hon är helt förtvivlad och Siegfried förstår att han har valt fel tjej. Han har svikit henne. Men det är ju lite olika slut på den här dramatiska historien.
Precis, ja, men från början så var det ju ett lyckligt slut där Siegfried och Odette faktiskt får varandra. Men det är ju ingen succé.
Ja, förtrollningen bryts ändå för att de älskar varandra
precis.
Så mycket.
Ja. Men
det gillar man inte.
Det gillar man inte. Så skrev man om flera gånger, strök stora delar av Tchaikovskis musik och ersatte den med annat och så vidare. Så det är en process det där. Så kommer vi fram till 1895, strax efter Tchaikovskis död. Och då gör man en slags minnesföreställning över honom och spelar originalmusiken igen. Men då med ny koreografi och då blev det succé.
Och, det var inte musiken som det var fel på.
Då var det inget fel på musiken alls. Men frågan är också vad man gör om originalmusiken som låter väldigt tragisk. Om den, hur tragisk är den egentligen?
Alltså, visst är det så att det fortfarande är lite olika. Det finns lite olika slut.
Verkligen.
Det finns en där de bara dör. Mm. Alltså hon kastar sig ner i sjön. Och han typ kastar sig efter.
Just det
finns lite olika varianter här. Sen finns det någon där de först får varandra. Och så dör de tillsammans.
Ja.
Hur lyckligt är det?
Jag vet inte. Jag menar det, men det här är ju lite grann som balletternas Tristan och Isolde.
Mm.
Det är en kärleksdöd vi ser här. För de får ju varandra fast de dör. Så
just
kan man ju
det.
Säga.
Just det.
Det är det. Och det är tragiskt och fantastiskt på samma gång.
Ja, hur låter det då, den här tragiska, lyckliga musiken?
Ja, men man hör ju att verket återvänder till sin tragiska grundton. Det är ganska mycket av musiken som är i moll i Svansjön. Inte allt, men mycket.
Mm.
Och det går vi ju tillbaks till här. Och samtidigt så är det ju stora gester i musiken. Vi har svantemat liksom krossas i av allt slagverk. Och det är ju stora känslor här.
Mm.
Ja, det här är ju väldigt operamässig ballett, helt enkelt. Tjohej! Men gud, vilket slut det här är. Och det är bra headbanga till också.
Ja.
Jag märkte att jag satt och gjorde det.
Har du gjort det? Ja.
Nej, inte offentligt.
Inte.
Men så här i radio vågar jag göra det.
Ja.
Nej, men det är väldigt lätt att man faller in i det här. Man dirigerar med huvudet liksom så.
Men alltså, om man nu vill höra hela Svansjön och inte bara de här små snuttarna som vi har hört nu. Vad ska man lyssna på?
Jag tycker man ska välja en inspelning med London Symfoniorkester och dirigenten Michael Tilson Thomas. Det är hela Tchaikovskis originalversion i 4 akter. Sätt på den hemma och låt den skölja över dig.
Mm.
Det är mäktigt och härligt.
Och det är den vi har lyssnat på nu?
Det är den vi har lyssnat på här idag. Precis.
Men det är inte den enda som finns? Det finns
varianter? Det finns många olika varianter och det finns ju också olika sviter med de höjdpunkterna ur Svansjön som olika dirigenter har ställt samman och så. De ligger ofta kring en halvtimme. Då får man ju ett slags koncentrat av Svansjön. Det var så jag hörde den själv för första gången. Liksom. Så det kan ju räcka med det, men det är kul också att höra hela balletten.
Mm. Nu så blir inte mer ballett idag.
Det är slutdansat för den här gången.
Man kan dansa hemma om man vill. Man kan liksom testa.
Ja.
Om du vill få en påminnelse när det kommer ett nytt mästerverk så gå in i Sveriges Radio-appen, leta upp mästerverken, tryck på hjärtat så kommer du få pushnotiser. Hej så länge, vi hörs.
Det gör vi. Hej.